Jag ska läsa söndagens evangelietext som är hämtad ifrån Matteus evangeliet, kapitel 21, vers 1-9. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som gick efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden.
Bland många aktivister och vissa journalister och proffstyckare och så här debattörer, så är det alltid solklart vad som är svart och vitt. Och vad som är rätt och fel och vem som är ond och god och så. Alltså, för åsiktsmänniskor på behörigt avstånd är saker alltid enkla att ta ställning till. Men hos de som, ja, till exempel har levt länge i komplicerade förhållanden, diplomater, forskare och så vidare, hos dem brukar inställningen vara lite mer nyanserad. En kännare av Kina lär ha sagt att efter ett par år i Kina så tror man sig vara Kina-expert. Efter 10 år i Kina så vet man att det var inte riktigt så enkelt, och det var inte så lätt att säga hur den kinesiska kulturen fungerar. Och efter 30 år i Kina så inser man att man inte vet någonting överhuvudtaget, men man känner sig ändå som en del av det där lite obegripliga. Så har min så kallade karriär sett ut faktiskt. Alltså efter ett par år så var det, alltså det var jag som hade ljuset precis i början liksom. Då visste jag allting. Vad som gällde Jesus. Så jag betedde mig ungefär som om kristendomen hade kommit till Kållandsö med mig, va. Ett stort tecken då på tålamod och inte minst moderlig och faderlig kärlek var att de lät mig hållas och också lät mig steg för steg upptäcka verkligheten på egen hand. Efter 10 år i tjänst så tvingades jag med ganska stor smärta erkänna för mig själv att det var mer komplicerat, och att Jesu vilja med mitt liv, den var inte så där helt förutsägbar och given som jag hade hävdat och trott. Efter nu då snart 35 år i branschen så funderar jag över om jag överhuvudtaget begripet någonting. Och ändå så känner jag mig faktiskt mer än någonsin del i hans löften. Jag känner mig mer tillhörig Kristus än vad jag kanske har gjort någonsin. Så alltså på riktigt, om man säger så, vad finns mer att säga? Nu kanske är just det som den här texten handlar om. Vi är med enbart i små fragment i historien. Och där upplever vi kanske att nu är vi med på tåget. Nu har vi fattat. Och för att nästa sekund då kastas in i ett helt nytt scenario och så får vi börja om från början igen. Jag menar så här, egentligen är det lite patetiskt det där som pågår på riksättan in till Jerusalem. En massa människor står där och de skränar och de ropar och de lägger ut mantlar och palmblad. Och de tror faktiskt på fullt allvar att han som rider in där på den där åsnan, han är den nya makthavaren i landet. De tror att han är sänd av Gud att upprätta det israeliska gudsriket på jorden. Det är vad de tror. Och det är lätt att tänka sig hur det såg ut. Vi har sett mängder av motsvarande scenarier i nyhetsrapporteringen under modern tid. Det pågår nästan alltid någonting sånt. Där människor ropar, vill störta en regim, hoppas på friheten, ett uppror, ett förhoppning om någonting nytt. Och det brukar tyvärr sluta på samma sätt varje gång. I katastrof. Revolutioner, såväl som arabiska vårar eller vad vi nu vill kalla det, börjar alltid med jublande marscher och slutar oftast i censur och avrättningar. Tråkigt nog är det så. Och det gör det ju den här gången också. I yttre mening värre än någonsin, alltså bara några veckor senare så är Jesus död. Efter några år till så har romarna då jämnat Jerusalem med marken. Det sker år 70 efter Kristus och det glöms gärna bort i sammanhanget. Och då sprids Israels folk ut i en diaspora som varar ända fram till 1948 faktiskt. Ja, och så öppnar sig då ett helt nytt scenario. Uppståndelsen sker visserligen lite mer underground i det tysta. Ett fåtal personer är till att börja med initierade. Men efter bara 20 år så har ju tron på den uppståndne Jesus Kristus spritt sig över hela den då kända världen. Vilket på sikt innebär att det västromerska riket som var den stormakt som både var ansvarig för Jesu död och som utförde förödelsen av Jerusalem. Hela detta västromerska riket kollapsar. Och går under. Kristendomen beräknas vid den här tiden ha varit mellan 2 och 5 miljoner bekännare. Vilket motsvarar 1% ungefär av hela jordens befolkning på den tiden. Och flertalet tror då i början att Jesus han ska komma tillbaka inom en 5-årsperiod. Vilket han inte gör då. Och Paulus tvingas då skriva brev som påtalar ännu ett nytt scenario, nämligen att kyrkan tills vidare är Kristi kropp, säger han. Tills dess han kommer. I och med Roms fall då och medeltidens intåg så har du då den katolska kyrkan närmast totalt inflytande över Västeuropa. Det var den enda bärande strukturen kan man säga. Och det fick ju då katolikerna att tro att nu hände det. Nu, det var hit vi skulle. Och knappt hade man tänkt det förrän reformationen sker. Och bland annat i vårt land så får vi någonting som kallas för en folkkyrka. Som egentligen är en statskyrka, en myndighetskyrka. Och som egentligen då i praktiken blir en religiös diktatur, en teokrati. För under några 100 år så är det faktiskt förbjudet enligt lag att tro på någonting annat än vad den här kyrkan så att säga förmedlar. För det var ju hit vi skulle, trodde man. Och runt om i världen upprepas samma sak, fast i olika former och med olika trosläror. I vårt land kom sen en förändring, folkväckelsen. På slutet på 1800-talet, ett antal präster i den här myndighetskyrkan bildade då det som vi känner igen som Svenska Missionsförbundet. Och nu var vi framme, trodde vi. Ja, tills pingströrelsen då kom och förstörde alltihopa, tyckte vi. Men okej, vi blev ekumeniska. Ja, vi blev ekumeniska. Och allt hade väl varit då frid och fröjd om inte modernismen och sekulariseringen grusade alltihopa, ungefär som när romarna raserade Jerusalem. Och i de länder där detta inte hände, ja, då hände andra saker, nämligen islam, kommunism, sekterism, kapitalism, en massa saker som gjorde att scenarierna ändrades, och hela tiden överallt naturligtvis. Ingen gång har någon haft rätt, som sagt. Nu är vi framme, det var hit vi skulle. I det stora perspektivet, liksom i det lilla perspektivet, så har det varit så här. Även i mitt då privata och i sammanhanget mycket korta liv. Varje gång jag har tänkt, nu är jag framme, nu är min tro klar och nu är jag upplyst och färdigformulerad, så har någonting hänt som har ändrat det hela. Ett nytt scenario utspelar sig, ungefär som om Gud själv nästan retas med mig. Och så får man börja om från början igen. Och ändå verkar det ju som det hänger ihop. Alltså att vi fortfarande är del av någonting helt. Vad gör att trons mysterium, trots denna historia av förvirring, hänger ihop och lever? Ja, jag har ju sagt det här många gånger tidigare, för jag tycker det är så fantastiskt. Alltså, ett exempel. Hur är det möjligt att den ortodoxe präst som vi känner, vi som går till Stenhammarkyrkan och till Bergs missionshus. Alltså, hur kan han, denna ortodoxe präst med rötter i urtidens orienten, ja, han har inte sina rötter där naturligtvis, men hans förkunnelse, hans trostradition är mer än 1700 år gammal och har varit ganska oförändrad hela tiden faktiskt, den armenisk-ortodoxa kyrkans liturgi och förkunnelse. Hur är det möjligt att han, denna präst, kan predika på Norra Kolland och på Kollands ö och överhuvudtaget bli förstådd av kristna människor i en tradition som väcktes i slutet på 1800-talet? För det blir han ju. Vi känner när vi pratar och när vi hör till exempel honom att vi talar om samma person när vi talar om Jesus. Det här är märkligt. Det är lite grann som om man skulle liksom sätta på en skiva med någon klämmig sång och så sjunger vi tillsammans och så plötsligt lyfter vi pickuppen och så tystnar vi och så släpper vi ner den 2000 år senare och folk sjunger med som ingenting hade hänt. Men sånt händer ju inte. Och ändå händer det i kyrkan. Ändå upplever vi och bekänner att vi tillhör samma mysterium, samma Kristus. Min enda slutsats om detta är Jesus lever. Det måste helt enkelt vara så. För någon motsvarighet till detta finns inte i något annat sammanhang. Och då med tanke på dagens text då. Alltså, gå Sion din konung att möta brukar vi ju sjunga på första advent. I år får vi inte sjunga tillsammans som vi brukar göra, och det är ju tråkigt, men vi får väl sjunga själva. Och då ser vi framför oss den där vägen. Då, där folket går ut på vägen och möter honom då där med palmblad och tillrop. Det är faktiskt precis så det är. Alltså, det här pågår dagligen, varje minut. Jesus lever och är den som ständigt kommer till oss. Och vi går honom till mötes på den väg som tiden uppenbarar för oss. För varje tid inträffar nya scenarier. Man kan ju inte fixera någonting som ständigt ändras. Tron på Jesus kanske inte ens handlar om att det är komplicerat, som jag sa. Och det hjälper kanske inte heller att odla skägg och grubbla ner sig i obegripligheter för att hitta en punkt där jag kan säga, och nu har jag det. För det händer inte, det händer aldrig. Varje sekund kommer ett nytt livsscenario till mötes. I stort som i smått. Alltså, mina celler i min kropp förändras varje sekund. Mina erfarenheter gör att jag får nytt ljus över saker och ting som jag kanske inte hade förut. Makthavare beslutar saker. Naturen ändras. Plötsligt så ser tillvaron inte ut som den gjorde förut. Och detta sker personligt och det sker globalt. Med detta kommer då också en levande Kristus som vi faktiskt bör gå till mötes lika ödmjukt som förra gången. Det betyder inte att det som sades, det som tänktes och bads och så vidare förr i tiden var fel. Det finns ju människor som säger så. Att det vi höll på med förr, det var fel. Det kanske det inte var. Men det var någonting annat. Det förra var inte detsamma som händer nu. Eller imorgon. Eller ens om en timme. Den väg vi vandrar, den väg som vi vandrande försöker följa vår frälsare på, är tiden. Och den är ganska smal och den är ganska krokig. Låt oss istället för att försöka fånga tiden, stunden och dagen och så vidare, vad vi nu håller på med, carpe diem och det här, låt oss istället bara helt enkelt gå honom till mötes i den tid som faktiskt råder. För om vi inte gör det, hur skulle vi annars komma fram till slut? En välsignad första advent önskar vi er alla. Vi ber tillsammans.
Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig av sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.